be. Himmelske Fader, tack för att vi får tillbe dig, för att du är alltings centrum. Tack också för att du har gett oss ditt ord. Jag ber att vi ska vara lyhörda för vad du vill säga oss. Du som har gett oss din ande att lysa upp vårt inre. Din är all ära i evighet. Amen. Idag så ska vi stanna upp inför den text när Jesus rensar templet. När han helt enkelt kör ut alla de som håller på och bedriver handel där. Och jag måste erkänna att det här är en text som har provocerat mig mer än en gång. Nog för mycket beroende på att Jesus här visar känslor som åtminstone delvis känns rätt så främmande för mig själv. Jesus blir ju fullkomligt tokig. Som kanske inte blir så där jättetydligt när man läser i Lukas evangeliet som vi kommer att göra idag, men som får betydligt tydligare konturer om man läser i Matteus och i Markus. Där det står berättas om att Jesus välte bord och stolar för de som växlade pengar och som sålde duvor. Samtidigt som tidiga ledare inom kyrkan som Paulus och Petrus talar om självbehärskning som någonting som man bör sträva efter och som någonting gott. Jesus själv talar ju om att man ska vända andra kinden till. Så vad handlar det här om? Var det helt enkelt så att Jesus för en gångs skull blev lite mer mänsklig än annars? Att han helt enkelt handlade i affekt. Ser till mig själv så har jag ju alltid betraktat mig själv som en rätt balanserad person. Utan de här stora humörssvängningarna. Så när resten av Hammarbyklacken har vrålat ut sin ilska. Kastat sig ner mot räckorna efter ytterligare en feldömd straff. För de är rätt så många rent objektivt. Så har jag varit den som har stått där helt tyst. Som i det läget kanske till och med har tänkt tanken att kan inte vara helt lätt att vara domare. Sen måste jag erkänna att den här självbilden delvis har förändrats sen jag blev förälder. När en liten fantastisk, bedårande individ har lyckats med det som inte ens det största stolpskott till domare, som inte ens Anders Frisk under sin glans dagar på 90-talet förmådde att göra, nämligen att få mig ur balans. Att få mig att faktiskt bli riktigt arg. Men ni kan vara helt lugna, jag älskar mina barn. De är helt fantastiska, bedårande. Särskilt när de sover, som Jonas sa förra veckan. Nej, faktiskt också när de är vakna. Men att Jesus blir så där okontrollerat arg, det kan fortfarande vara så där lite problematiskt för mig. Så varför finns då denna berättelse med i samtliga fyra evangelietexter? I varje evangelium så finns denna händelse återberättad. Det måste ju betyda någonting. Någonstans tyder det på att den här händelsen hade en stor betydelse. Och dessutom, ingen av de fyra evangelisterna har någon som helst intention att dölja det faktum att Jesus faktiskt uppfylls av vrede. Här kan nämnas att Matteus, Markus och Lukas placerar den här händelsen i anslutning till intåget i Jerusalem. Alltså under samma vecka som Jesus kommer att utlämnas för att korsfästas. Medan Johannes placerar den precis i början av sitt evangelium. Skulle kunna tyda på att Jesus rensade templet vid åtminstone två olika tillfällen. Vilket egentligen bara ger den här händelsen en ännu större tyngd. Men idag så ska vi läsa vad evangelisten Lukas har att säga om den här händelsen. Och då ska vi tänka oss att när vi kommer in i handlingen så är det i direkt anslutning till att Jesus har ridit in i Jerusalem. Han har tagits emot av folket som har ropat ut sin glädje, som har tagit emot honom som den kung han i sanning är. Och när vi börjar läsa från vers 41 i det 19 kapitlet så är det direkt efter att Lukas har skildrat intåget. Så här står det. Lukas 19, vers 41 och framåt. När han kom närmare och såg staden började han gråta över den. Och han sa, om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det fördolt för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk till marken och de ska inte lämna sten på sten eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. När han kom till templet körde han ut dem som drev handel där och sa till dem, det står i skriften, mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Sen undervisade han varje dag i templet. Överste prästerna och de skriftlärda och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen, men de visste inte hur de skulle göra, för han hade hela folket med sig och alla lyssnade på honom. Lukas är väldigt kortfattad i sin beskrivning. För det är ju verkligen stora saker som sker här. I väldigt få meningar. Jag menar, först hade vi intåget i Jerusalem. Det jublande mottagandet, hoppet som tänds. Och som driver Jesus till tårar. Tårar över Jerusalem. Tårar över den fred som han hade visat på men som fortfarande var fördold för dem som var folkets ledare. En nöd för det folk som Gud en gång hade utvalt. Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det fördold för dig. Något som nästan alltid väcker en känsla av vemod hos mig, det är när jag emellanåt sitter på tåget och från mitt fönster blickar ut över Stockholm. Denna fantastiska stad. Den är så vacker på många sätt. Så levande och så lockande. Samtidigt så märkt av ensamhet och av vilsenhet. Där Mälarens glittrande vatten och där lummiga parker samsas med blygrå betongkomplex. Nedklottrade berghällar som jag ser svischa förbi utanför fönstret. Det starka neonljus och nybyggda köpcentran fylls av människor som med nollställda ansiktsuttryck skyndar framåt och vidare. Där vi möjligtvis iakttar varann, men väldigt sällan möts. Intryck som väcker frågor hos mig. Är det här allt? Är det här som är livet? Är det till detta som vi är skapade? Är det så att vi kanske har anat något? Att vi ännu inte har förstått vad. Och det är som att Jesus ord över Jerusalem sätter fingret på en öm punkt också i vår tid. Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det fördolt för dig. Ord utan antydan till fördömande eller förakt. Utan tvärtom. Ord från ett bultande hjärta. Ett hjärta som blöder för den här världen. Ord från skapelsens herre som uttrycker sin nöd för den skapelse som han älskar så högt. Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det fördolt för dig. Genom hela den bibliska historien så kan man tydligt urskilja ett mönster. Att ju mer folket vänder bort sin blick och sina liv ifrån Gud, ju mer man satte annat i centrum för sin tillbedjan, desto lättare blev man ett byte för sina fiender. Det hade fått i följd att Jerusalem hade lagts i ruiner ungefär 600 år tidigare. Templet hade jämnats med marken. Murarna hade rivits ner. Nu håller samma sak på att hända igen. För vad är det Jesus fortsätter med att säga? Jo, han säger, det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk till marken och de ska inte lämna sten på sten eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök. De som hörde Jesu ord där och då, de förstod inte. Men 40 år senare är det just detta som kommer att ske. År 70 efter Kristus jämnas templet återigen med marken. Och bara en liten del av muren, den del som brukar kallas för klagomuren, bevaras. Jesus vet detta. Men återigen, det finns ingen antydan till fördömande eller förakt i hans röst. Istället är det under tårar som dessa ord uttalas. Tårar från skapelsens Herre. Tårar från en Gud som är kärlek till sitt väsen och som önskar sitt folk den fred, den frid som bara han kan ge. Jesus tårar var alltså tårar för alla de som han såg var förblindade. Men det går fort i hockey, som man brukar säga. För det som sen händer är ju det jag målade upp som min personliga problemtext i inledningen. Detta att Jesus rensar templet. Och borta är nu tårarna och istället är det vreden som är framträdande. Så här står det från vers 45. Vi har läst det förut, men vi läser det igen för att påminna oss. När han kom till templet körde han ut dem som drev handel där och sa till dem, det står i skriften, mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Sen undervisade han varje dag i templet. Översteprästerna och de skriftlärda och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen, men de visste inte hur de skulle göra, för han hade hela folket med sig och alla lyssnade på honom. Som jag också nämnde i inledningen så är ju Lukas alltså den mest fåordige av de olika evangelisterna. Han säger ju egentligen bara att Jesus kom, han körde ut och han undervisade. Typ så. Inga detaljer, ingenting. Men genom Matteus och Markus får bilden tydligare konturer. Så här beskriver exempelvis Matteus samma händelse. Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni gör det till ett rövarnäste. Blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. När överste prästerna och de skriftlärda såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet, Hosianna, Davids son, blev de förargade och sa till honom, hör du vad de säger? Jesus svarade, ja, har ni aldrig läst orden? Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång. Ja, helt klart en mer explosiv beskrivning av det Jesus gör. Hur han välter omkull bord och hur han skjuter undan stolar för de som sålde duvor. Det finns inget som antyder att Jesus lugnt och sakligt började med att resonera med de olika handlarna. Snarare att han stormade in och gjorde rent hus. Just för att det förmodligen var precis så det skedde. Sett utifrån den enskilde handlaren, precis som jag tar domarens parti när det blir värsta mobben på matchen, så kan man ju ta den enskilde handlarens perspektiv. Och det är klart att då blir det ju en rätt knepig text, att man har kommit till jobbet en ny dag, lägger upp allting prydligt uppradat. Folk kommer och går, affärerna, ja, det är helt okej. Och så stormar en vettvilling plötsligt in och bara skjuter undan bordet, lämnar allting i en enda röra utan att jag ens har möjlighet att vare sig förklara eller försvara mig. Det är klart att det blir en märklig situation. Men här är det oerhört viktigt att betona att det är ju inte den enskilda handlaren som Jesus ville åt. Snarare det faktum att hela det judiska etablissemanget, de som styrde folket, hade godkänt ett system där man själva gynnades på andras bekostnad. Där de egna ekonomiska fördelarna hade blivit en starkare drivkraft än gudsfruktan. Där man ännu en gång hade vänt sina blickar och sina liv bort ifrån den Gud som hade kallat dem. Och där man hade satt annat i centrum för sin tillbedjan. Judarnas främsta problem var inte den romerska ockupationsmakten. Det var deras egen bortvändhet från Gud. Och det var därför Jesus hade kommit. Många tänkte kanske att nu kommer fältherren som ska befria oss ifrån romarna. Det var den förväntan man hade när Messias kom. Jesu agenda är något helt annat. Han vill befria folket ifrån det som djupast binder dem. Han hade kommit för att öppna vägen till Gud själv. Och platsen där det här utspelar sig, templet, det var centrum i den judiska tron. Det var platsen där Gud bodde. Platsen där man mötte Gud. Handeln som beskrivs handlade dels om att man kunde köpa offerdjur på plats istället för att ta med sig egna. Men för att kunna handla var man tvungen att betala i judisk valuta. Det funkade inte med romersk valuta, för den hade hedniska avbilder på sig och det kunde man inte använda. Och många pilgrimer som kom till Jerusalem hade inte judisk valuta och därför var man tvungen att växla in sina medhavda mynt till detta. Och det kunde man göra. Problemet var att det var oerhört höga växlingskurser. Och de stora vinnarna i det var det judiska etablissemanget. Ledarskapet. Man hade helt enkelt skapat en kommers kring människors längtan att möta Gud. Dessutom, och det här är viktigt, så skedde allt detta på den plats i templet som brukar kallas för hedningarnas förgård. Det var alltså den plats där de som själva inte var judar ändå kunde komma till templet för att möta Gud. Men när de skulle göra det så var platsen invaderad av vinstdrivna handlare. Det är därför som Jesus ropar ut: mitt hus ska vara ett bönens hus. För alla folk, står det faktiskt till och med i Markus evangelium. Mitt hus ska vara ett bönens hus för alla folk, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Så när Jesus rensar templet så är det inte en vredeshandling mot den enskilde handlaren. Nej, det han gjorde var att freda det som var hans. Templet var ju Guds hus. Det var hans eget hem. Ett hus som skulle vara ett bönens hus, men där detta nu skymdes helt. Ett hus där människorna skulle få vända sina liv till Gud. Men där ledarna istället hade vänt sig bort ifrån honom. Jesus kom hem till sitt eget hus och fann att det var invaderat av rövare. Och det han då gjorde var att fullt naturligt sätta stopp för vad de gjorde. Och den vrede som han visade, det var en vrede från skapelsens herre. En vrede från en Gud som är kärlek till sitt väsen och som desperat önskar alla folk den frid som bara han kan ge. Jesu vrede var alltså en vrede mot allt det som ville förblinda dem som annars skulle ha sett. Och då blir det något helt annat än en irrationell handling i affekt. Han var fullt medveten med om vad han gjorde. Den här texten visar oss att tårarna och vreden inte kan skiljas åt. Att de är intimt förknippade med varandra. Där skapelsens herre både sörjer och strider för sin skapelse. Och inte bara för de människorna som befann sig där och då, utan också för oss. Där Jesu tårar är tårar för alla de som han ser är förblindade. För de som saknar hopp. För de som lever med oro för morgondagen. För de som ständigt jagar efter mer men som aldrig låter sig mättas. Men det är inte en passiv gråt. Det är inga uppgivna tårar. Nej, det är tårar som är fyllda av kraft. Där vreden också ryms. En vrede mot allt det som man ser vill förblinda dem som annars skulle ha sett. Mot system och strukturer som vill binda istället för att befria. En vrede som är sprungen ur en oändlig kärlek till den här världen. För den här världens skull. Där Jesus är den som både sörjer och strider. Jag tycker det är så vackert det som Matteus beskriver. Hur barnen som befann sig i templet ropar: Hosianna, Davids son. Det är som ett eko ifrån intåget i Jerusalem. Detta lilla ord, Hosianna, som i sig själv rymmer så mycket. Hosianna som betyder fräls oss, rädda oss. Som på samma gång är ett hoppfullt rop av glädje och samtidigt ett desperat rop på hjälp. Fräls oss, rädda oss. Och där barnen har sett det som de mest lärda helt hade missat. Hosianna. Allt detta ryms i den Jesus som både sörjer och strider för oss. Den Jesus som här är på väg att möta sin egen död. Som i tårar kommer att föras genom själens dunkla natt. Men som valde att ta striden för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Amen. Och jag vill avsluta min predikan med att sjunga en sång på temat Hosianna. Jag ska förflytta mig här.
En sång som skrevs i påsktid för ett tiotal år sedan av en man som heter Andrew Peterson och som har fått en svensk tolkning av Robert Eriksson. Den heter kort och gott Hosianna.
Jag är fången i min kluna vilja och jag faller hårt på eget grepp. Jag är jagad av begärens rop, Hosianna. Jag har ljugit för dem som gett mig tillit, bara älskat dem som älskat mig. Och när jag stått har jag försökt att falla, Hosianna. Hosianna, vår befriare är här, du Guds rike till oss bär. Hosianna, riv det tempel som vi byggt, kom och bygg upp något nytt. Hosianna, Hosianna, jag har försökt att kliva ur dessa kläder, ville klara mig på egen hand, bara trott på det jag kan se och ta på. Hosianna. Jag har tystat ner min djupa längtan, jag har föraktat den du gjort mig till, och jag har sprungit långt bort från den som kan rädda, rädda mig. Hosianna. Hosianna, vår befriare är här, du Guds rike till oss bär. Hosianna, i det tempel som vi byggt, kom och bygg upp något nytt. Hosianna, Hosianna. Vi såg dig dö, vi tog ditt liv, Hosianna. Vi såg dig dö, vi tog ditt liv, men din död blev livet för oss. Du har lämnat död och mörker i graven, du har avväpnat ondskans makt. Inget skiljer oss från kärleken tålen, och allting ska bli som du sagt. Hosianna, Hosianna, vår befriare är här, du Guds rike till oss där. Hosianna, rite tempel som är byggt, kom och bygg upp något nytt. Hosianna, Hosianna. Hosianna.
Och även här är det barnen som har förstått vad det handlar om. Amen.